Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Hasse och hundraåringarna. Idag pratar jag högt och lågt med Dorlet Sightseeing född 1919. Stort tack till min partner Attendo. Stort tack också till Daniel Ekberg för klippningen. Och till Henrik Nyblom för vignetten. Trevlig lyssning. Hej Dorle!
Hej på dig!
Hur mår du?
Hörru du, jag mår som jag förtjänar och jag tycker nog att jag mår bra.
Ja, ah, vad härligt!
Ja.
Vi är ju ute i Spånga nu där du bor. Men var är du uppvuxen någonstans Dorle?
Ja, nu är det det. Nu börjar jag att nysta på det här. Jag fick den här, inte chocken, när jag hör att du har tentakler ifrån tysk.
Ja, ja och min mamma är från Tyskland. Ja.
Ja, just det. Nu ska jag inte fördjupa mig om det, men det var, gjorde ju det att jag tänkte, men gud i himlen, vad konstigt. Därför att jag har tentakler och tyska hållet.
Ja.
Och om jag får fortsätta på den tråden, så var det min mamma kom till Sverige som 14-åring, tonåring till sin släkting som startade kolsyrefabriken i Liljeholmen i Stockholm.
Och hon kom från Tyskland alltså?
Min mamma kom som släkting till den här gubben som startade kolsyrefabriken.
Ja.
Och han var tysk,
ja,
då. Max Gebel.
Okej.
Okay. Ja, och hon var tonåring. Hon skulle bara vara lite barnflicka åt barnen där. Det ledde till... Om jag nu ska se, jag måste lite alludera till Liljeholmsbron. Ja. Därför Liljeholmsbron har i hela den här historien någonting att betyda. Liljeholmsbron, det har varit många broar. Men det här huset som den här släktingen bodde, det ligger på höger sida om Liljeholmsbron idag och är ett K-märkt högt hus.
Ja.
Och där uppe kom jag till Sverige som tonårig flicka. Och som sagt var...
Eller din mamma kom då?
Ja, min mamma, förlåt mig. Ja, just det, det var min mamma. Och det hände sig så att hon kärade ner sig i en svensk kille som var son till trädgårdsmästare Eriksson i Brännkyrka. Han är litterärt beskriven och han ligger i Brännkyrka kyrkogård också.
Ja.
Nej, men som sagt, den ynglingen blev hennes stora kärlek.
Och då sedermera din far då?
Han blev sedermera min far, ja. Och som sagt, där han hette då Eriksson. Och det var ett långt och lyckligt äktenskap. Jag kan, nu när jag är så här gammal, så kan jag komma ihåg deras kärlekstecken.
Oh.
Hur de satt. På den tiden i vardagsrummet så var det ju palmer. Och det huset ligger på Liljeholmen nu,
ja,
där Liljeholmsbron går över. Det, ja, har ju varit många broar och det är som jag säger att bro Lidlånsbron har en viss genomgripande i hela historien, va? Men som sagt, det var min mamma och min pappa. Och han var väl, de hade åkeri med hästar i Gröndal.
Men om jag går tillbaka och får fråga, vilket år föddes du då, Olle?
Jag föddes 1919.
1919, det är lätt att komma ihåg.
Ja, 1919, ja. Ja, det gjorde jag.
Och var då någonstans?
Jag bodde på Allmänna barnbördshuset.
Ja, det var så, på Allmänna BB.
Ja, Allmänna BB, ja.
Mm. Ja. Och var växte du upp då dina första år?
Då bodde vi där på Liljeholmen.
Ja.
I det här K-märkta huset bakom, så inne på gården där. Där levde jag och som barn. Och sen skulle jag då, det blev ju kom flera barn, vi har varit flera syskon då. Men jag skulle då börja skolan som sjuåring i Högalids folkskola.
Ja.
Den finns fortfarande kvar. Och då var Liljeholmsbron en låg bro, det var inte ponton, men det var en låg bro.
Aha.
Mitt emot Liljeholmsbadet, om du vet vad det är.
Ja, just det. Ja.
Där gick bron ifrån det här det här huset som jag nu kom. Ja. Där gick jag till Högalids folkskola i första klass. Och jag har betyget kvar från första klass. Och där på det betyget, det har jag lånat ut när Bromstensskolan hade 100-årsjubileum. Då lånade jag ut mitt första klassbetyg. Jag har visserligen alla mina betyg kvar, men det här, där står det anledning till frånvaro, brist på skor och kläder.
Jaså.
Det står i betyget. Aha. Jag har inte hittat det nu här, men det är en sak som jag tycker är så unik.
Aha.
Att jag har det kvar. Det står brist på skor och kläder, anledningen kan vara att man inte hade kläder.
Men var ni en fattig familj?
Nej, vi var inte, det kan man inte säga. Vi var inte fattiga. Det här var bara betyget.
Okay.
Var så konstruerat.
Ja.
Så det var inte det. Jag hade inte brist på kläder och skor.
Ah, okay.
Nej, det handlar inte om det. Nej,
nej,
det var det inte. Utan det var bara det att betyget var så konstruerat, om jag ska säga.
Och okay, det kunde vara en anledning.
Det kunde
det
vara
en anledning.
Det, ja.
Ah.
Och jag tänker ibland, för jag har det kvar någonstans, men jag kan inte leta efter det nu. Men som sagt,
men det kunde läraren kryssa i då?
Det kunde hon, om man var frånvarande. Det var inte jag.
Nej.
Och jag har fotografier på klassen i första klass. Och jag ser min lärare, ser jag framför mig hur hon såg ut. Och sen, som jag sa, de här staplarna, när hon lärde oss räkna 1, 2, 3 till 10. Det var på svarta tavlan där.
Det kan du komma ihåg nu.
Det ser jag. Det är det som är så konstigt.
Och det är 90 år sedan.
Ja, men jag ser den där och jag ser tanten. Känner jag igen.
Hur gammal var din lärarinna då?
Ja, det vet jag inte hur gammal är hon.
Men alla är ju gamla. När man är 7 år så är alla som är över 25 gamla.
Ja, de
alla,
men hon var, nej då, men hon, som jag ser henne, så var hon i sina bästa år.
Ja, och när är man i sina bästa år då?
Ja, det kan man undra, hörru. Det får vi ta i en annan story.
Men hur var din uppväxt då som ung där i Liljeholmen? Hur var det att växa upp där på den sidan av vattnet? Nära Södermalm då?
Ja, det var nära Södermalm, men jag menar, det här var ju då begränsat till det här. Och som sagt, var pappa, de hade ju åkeri i Gröndal på Fågelsången, om du vet vad det är.
Det känner jag igen. Då.
Ja, och Fågelsången där låg, och det kan jag också se, huset där gubben bodde.
Ja.
Gröndal är för mig en hemort.
Ja.
Därför att när jag gick i första klass i Högalids folkskola, det var ju de första klasserna. Sen flyttade vi ut på i Segeltorp någon gång och så där. Och anledningen till det kan jag inte berätta. Men det handlar lite om det här åkeriet.
Och, just det. Ja. Men tyckte du om att gå i skolan?
Ja, det har jag alltid tyckt om.
Från första klass att säga?
Ja, jag har inget minne av annat än att det var en tjej som alltid var snuvig.
Hur lång tid tog det för dig att gå hemifrån till skolan?
Ja, det kommer jag inte ihåg. Jag bara ser mig själv hur jag gick över bron där och att vattnet var... Man ser vattnet då, för det låg lågt ner.
Du nämnde då att du hade syskon. Hur många syskon var ni i familjen?
Nu blev vi tre flickor.
Tre flickor?
Tre flickor, ja.
Ja.
Och sen kom den här killen. Och den killen brukar jag ha som rätt, eller jag brukar skämta om det, för att han var en god fotbollsspelare. Han kände Nacka Skoglund. Så ja. Nu när jag går ut så säger jag ofta det här. Jag kilar vidare. Och det sa Nacka Skoglund. Ja. Vi kilar vidare, sa jag. Och det var den där killen.
Det sen, blev alltså din yngsta syskonbror då?
Nej, sen kom det en till.
Oh.
Och den killen, då dog pappan, mammas partner.
Oh.
Han dog innan pojken kom fram.
Oh.
Hon var gravid och jag kommer ihåg när pappa låg på sjukhuset. Han hade nog bandagen där. Så den yngsta, så vi har varit fem barn då.
Den yngsta dog?
Ja, det var den yngsta det som pappa gick före honom.
Ja, jag förstår.
Men så sagt, då kommer jag in på mamma som kommer ifrån Sachsen.
Från Sachsen i Tyskland?
Ja. Ja.
Hur var din mamma som mamma då?
Hon var lite lik mig.
Ja.
Så här, väldigt glad och pigg.
Utåtriktad också?
Ja, det var hon. Ja, det var hon. Ja, lätt för kontakt. Men sen, hennes story blev ju då på ett underligt sätt sorglig.
Jaså.
För att hon blev då änka med fem barn och fick då en lägenhet, de första Myrdalskåkarna.
Aha.
Har du hört talas om dem?
Ja, jag känner igen det. Ja. När man börjar bygga upp...
Ja, Myrdalskåkarna. Ja. Det var ju Gunnar och Conny Myrdal.
Alva, va?
Ja, just det, ja. Och då fick hon en liten tvåa på... Sannadal. Och nedanför ligger ju den här pölen. Och där trekanten, det var ju våran. Sannadal låg på toppen.
Ja.
Men där levde hon då med sina fem barn.
Hur gammal var du när din pappa gick bort?
Ja, hur fasken ska jag komma ihåg det nu då?
Ja.
Sju. Ja, det kommer jag inte ihåg nu.
Var du fortfarande ung flicka?
Ja, jag var tonåring.
Ja, du var tonåring.
Ja, ja.
Och kommer du ihåg hur du kände så blev av med sin pappa?
Det kommer jag inte ihåg. Vad jag kommer ihåg från pappa, det var när mamma och pappa, när de höll på och vänslades.
Jaså?
Ja, jag kommer ihåg. Så jag har en bild av att de var kära i varandra.
Ja.
Det har jag en bild av.
Just det.
Om jag nu har förträngt när de har grälat, det vet jag inte. Men jag har en bild av, och bland annat då den där lägenheten, då var det finns kvar fortfarande. Jag har visat barnen. Det var sånt där burspråksfönster, va?
Ja.
Och så stod det palmer.
Jaha.
Ja, och där sitter mamma. Och jag har ju fotografier på det, mamma och pappa. Och sen på ett bord så står det en brännvinsflaska till och med.
Ja.
Utav en fotografi som jag har.
Ja. Men när du säger att mamma, att du kommer ihåg att mamma och pappa vänslades, vad gjorde de då? Kramades eller hur var det?
Ja, hörde du?
Men du uppfattade det som någonting kärleksfullt då mellan dina föräldrar?
Jo, men de smektes och pussades.
Ja.
Något annat, någonting med erotik och sånt, det kunde man inte på den tiden. Det var något som var bort. Det hade man inte...
Var det någonting man pratade om med sina föräldrar eller?
Nej, inte vad jag kommer ihåg. Nej. Jag kommer inte ihåg det. Utan det här med vänslandet. Det var smekningarna och att man såg att de tittade på varandra och sådär.
Tror du att det kan ha påverkat dig senare hur du har varit, att du har sett dina föräldrar vara så pass kärleksfulla mot varandra?
Ja, vi har, min man och jag har honom kvar fortfarande. Tyvärr är han ju inte bra då. Men vi har våran kärlekssaga, om jag uttrycker mig så. Den har varit som mammas.
För vad händer sen då när du blir vuxen och går ur skolan? Träffar du din man tidigt eller?
Ja, hörde du, jag ska bara som en parentes. Det blir mycket parenteser.
Du får lägga in hur många parenteser du vill.
Den där Märta Tikkanens århundradets kärlekssaga, det vet du va?
Ja, jag känner igen Märta Tikkanen.
Ja, ja, det är i alla fall. Så gick jag, för nu, det är ju inte alls så länge sedan, det är nu medan jag var gammal. Så gick jag en skrivarkurs på skoj. Och så tänkte jag, nu ska jag skriva, för jag har alltid skrivit. Jag skriver mycket brev och jag skriver, uttrycker mig ofta i skrift. Så tänkte jag, nu ska jag skriva farmors kärlekssaga.
Ja.
Och när jag satte mig och skulle skriva, nej, det är helt fel, det går inte. Det gick ju inte.
Asså.
Jag kunde inte skriva farmors kärlekssaga. Farmor, det var jag.
Ja, jag förstår.
Förstår du? Det var, då hade jag det där med artiklarnas århundrar. Och jag, min kärlekssaga, jag tycker den har varit fantastisk.
Hur började den då, din kärlekssaga?
Det är då som Liljansbron får en viss betydelse.
Låt höra.
Min mamma som sagt var vart enka med 5 barn. Och för att försörja oss lite ibland, det var för... Så satt hon och sålde korv i en korvkiosk vid början av Liljonsbron på södra sidan, inte på Högalidssidan. Men det var inte det, utan det, jag hade ju andra släktingar som bodde också då. Men som sagt, mamma hon stretade för sina 5 barn. Hon var väldigt mån om att vi skulle få utbildning. Att vi skulle få... Hon strävade. Men hon hade skinn på näsan. Och hon kallades då för tyskan ibland. Därför att hon hade humör. Va?
Hade hon en brytning också?
Det kan jag inte komma ihåg. Så det.
Uh-huh.
Nej. Men i alla fall så är det här med Liljonsbron. Hon bodde då på den sidan. Lite varstans bodde hon. Men... då på, vad heter det, Sannedal där uppe där vi bodde, då hyrde hon ut rummet till, därför plötsligt så skulle Liljeholmsbron byggas om. Just en ny bro. Mm. Då kom Dortmunder Union ifrån Tyskland med dunder och brak, med ingenjörer och arbetare. Och skulle starta bygget på Liljeholmsbron. Och mamma hade en god vän som hade matservering där nere vid Liljeholmen. Och då hörde hon att mamma behövde få lite pengar. Så mamma hyrde ut vårat stora rum. Så någon av de där Dortmunder Unionerna kunde få komma dit.
Ah, okay.
Då kom det 2 killar från Dortmunder Union. Ja, och de gjorde upp med mamma att de skulle kunna få ha, det hette salen på den stora rummen, det kallade man för salen. Ja. Och så hade hon sovrummet och min brorsa fick ligga i kökssoffan. Då kom de här 2 killarna, den ena var lång och smal, den andra var tjock och fet. Och jag ser fram, jag blir riktigt rörd när jag tänker det, för mitt emot mig sitter en blek och tärd ung man. Eller ung man vad han var. Och då väller det upp en ömhet. En främmande ung man. Det är säkert, jag ljuger inte.
Nej, jag förstår.
Jag kände en värme.
När du såg den här mannen så kände du en värme i dig.
Ja, jag såg honom. Han var blek och mager. Men han var ingenjör i Dortmund och Union. Och sen hans kompis var en liten tjockare, liten roligare kille. Men jag känner det här, ja, det är min kärlekssaga.
Ja.
Jag känner i alla fall den där känslan när jag såg honom första gången.
Aha.
Och det blev så att han var det. Sen hände det väl, de bodde ju där hos mamma. Och jag hade mitt arbete då som barnskötare på nybodehemmet.
Hur gammal är du här nu ungefär?
Vi gifte oss 54. Men det här var då för, ja, det runt 50 där då.
Runt 1950 ja. Ungefär, så du är då i 30, 40. Du är i 30-årsåldern.
Ja, det måste jag ha varit, ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja, det där med åldern då, det kan jag inte komma ihåg. Men jag kommer som civil, det var vår första kontakt. Och sen, då hade jag en lånat min systers, hon är som Sofias syster där.
Ja.
Hon var chef på Sachska barnsjukhuset. Och så hade hon en bostad där på Ringvägen. Och där, den fick jag låna därför att jag skulle gå på seminariet. På socialpedagogiska seminariet. Då fick jag låna den. Och då de här två tyska killarna, de tyckte ju då att de var tvungna att följa mig ifrån Gröndal till Ringvägen. Oh. Och Günther, som han heter, min man. Günther, han sa, vi kommer aldrig fram. De tyckte ju det var en evighet när de gick ifrån Gröndal och sen Hornsgatan upp till Ringvägen, vet du. Ja. De tänkte, de trodde jag hade lurat dem, vet du, på huset. Ja,
det var så långt.
Ja, det var ju så långt. Och jag kunde ju den där vägen, vet du.
Ja, ja, det är klart. Ja.
Och jag hade ju en blå Crescent, en cykel som jag hade köpt med, som jag ledde. Och så kom de där två tyskarna. Det var våran första kontakt.
Hur pratade ni då? Pratade du tyska då, eller?
Ja, det gjorde jag. Det försökte jag med.
Och men du får berätta mer då. Det börjar med att du får de här känslorna. Han följer dig till Ringvägen. Ja. Där. Och hur gick ni vidare då i den här kärleksrelationen?
Ja, men det var så det började.
Det var så det började.
Ja. Och jag blir riktigt... När man tänker på det här, för man pratar ju inte om det på så sätt som du nu lurar mig till att göra, va? Men jag tycker det är ganska bra, för det var så det började.
Ja.
Och vi har haft mycket bra, va?
Men uppvaktade Günther dig då ännu mer sen?
Ja, han var lite... Han hade ett förutfarande liv före. Han hade en son.
Han hade en son från ett tidigare förhållande?
Ja, just det, ja. Och det var ju efter kriget där då. Så att han bodde då i Gelsenkirchen, som det hette. De skilde sen den här partnern och den andra hon ja, det var
så. Så Günther var alltså gift då när han var uppe i Sverige då?
Ja, ja.
Ja, han var det?
Ja, ja, det var han.
Ja.
Sen så blev ju det här kontakten då att det skulle ordnas upp direkt. Mm. Helsingkirchen. Jag var nere där då.
Hur åkte du ner med tåg då, eller?
Ja, då åkte man tåg. Ja. Ja.
Var det första gången du var utomlands då, eller?
Nej då, nej då. Jag var ju ute efter kriget, så var jag i arbete i Moskva. Aha. Nej, inte Moskva, i Warszawa och Otwock. Jag var efter kriget med samma, så var jag 3/4 år på svenska sjukhuset i Otwock i Warszawa. På hjälparbete genom IM, inre missionen. Aha. Då var jag färdigutbildad barnsköterska. Så att då åkte jag dit. Jag hade haft en barnsköterskestjänst på nybodehemmet, som jag sa. Det var en av de första, det kallades då upptagningshem. Det kanske du har hört, upptagningshem, ja. Och det var på nybodehemmet, det var nytt. Och där fick jag min första barnsköterskestjänst. Och det var där som jag sen upplevde det här med kärlek och alltihopa det där. Men det var min början på yrkeskarriär.
Då skrev, men jag tänker Günther då, han åkte tillbaka, skrev ni brev till varandra då?
Ja, oja, oja.
Ringde ni även till varandra?
Nej, det gjorde man skrev brev. Och jag har ju fortfarande brev kvar.
Ah. Ja.
Och som sagt, sen var jag nere där och hälsade på. Och jag lärde känna hans förutvarande partner också.
Ah.
Och de hade en son ihop. Som jag tycker mycket, mycket, mycket om.
Ja.
Han kommer hit för att hälsa på sin pappa nu när pappan är väldigt dålig. Så han kommer nästa vecka med sin familj. Vi har haft mycket gott förhållande, den här sonen.
Ja.
Han är ju nu uppe i 70-årsåldern, så att jag menar det. Men när jag berättar det här så hoppas jag att du förstår att alltihopa är positivt.
Ja. Jag förstår, ja.
Det känns inte som någon svårighet. Visserligen jag längtar efter om jag har det här har jag hängande därför att du inte köpte det i Gelsenkirchen.
Det är ett halsband du visar nu.
Ja, det här gröna.
Just det.
Stenen, va?
Ja.
Det är inget märkvärdigt. Men jag kan komma ihåg, jag har haft det på mig hela tiden sedan det. Jag låg på Rönnmarö där vi har tentakler, rötter också,
ja.
på Barberget och grina för att jag längtar efter. Ja, det vet väl hur du är när man är kär.
Ja. Så du, kände du redan från den här första början att det här var en man som du ville leva tillsammans med?
Ja. Ja, jag trodde att det var mitt öde.
Ja.
Jag var så övertygad om det.
Ja.
Jag har aldrig varit tvekat.
Nej.
Och det låter lite larvigt. Du får ursäkta, det larvigt är väl dumt att säga. Men jag tycker själv att det låter lite skrattretande när jag säger att det är Bergholm. Men så upplever jag det nu.
Ja, men det är väl härligt.
Ja, visst är det.
Ja.
Och nu när det är så här då att han är väldigt dålig och så där, så är det ju ändå att han ligger där uppe och säger att jag längtar efter och varför kommer du inte, va?
Oh.
Så vi håller liv i det där. Det kanske ni...
För är det så att Günther nu har blivit dement?
Ja, hörru, det är inte det som är det värsta utan... Han har en lungskada sen kriget, så att han har det här svårt att andas, och det är det han behöver behandlas för, han får lätt lunginflammation. Sen är demensen börjar också att komma, va?
Ja.
Att han glömmer bort, va?
Mm.
Så att det, han är ju uppe på demensavdelningen där uppe, va?
Ja.
Men det är inte så.
Är ni jämngamla du och Günther?
Vi är precis lika gamla.
Ja, ni är födda 19 båda två.
Ja.
Var det något tal om då? Jag menar, du åkte ner och hälsade på i Gelsenkirchen.
Ja.
Var det också kanske tal om att du skulle flytta till Tyskland?
Det var det inte.
Varför var det inte det då?
Ja, därför att... Nej, det var det aldrig. För att jag, det var som att du inte ville ju komma hit.
Ja, han ville det?
Ja.
Han tyckte om Sverige?
Ja, jo, det gjorde han. Och jag menar, han har ju inte på något sätt längtat hem.
Nej.
Det har han inte.
Nej.
Utan de minnena som han har därifrån, det är ju barndomsminnen. Här i det här så är det ibland ett program nere i salen som heter Kyrktimmen.
Mm.
Där de spelar lite grann. Och jag brukar ta ner honom där uppifrån och så sitter. Och då, han dog över hela ansiktet. Då kom han ihåg sin barndom när han hörde salmerna.
Oh.
När han gick i skolan i Forst.
Oh.
Forst, det ligger någonstans där nere i Östtyskland. Va? Är det inte konstigt?
Ja, det är
konstigt. Då ser jag hur han ler över hela ansiktet. Han kom ihåg salmverserna som han sjöng när han gick i skolan.
Men hur är det med kärleken då? Jag tänker från, ni träffades för så många år sedan.
Mm.
Och nu är ni 97 år i år.
Ja, 97. Vi ska fylla 97 båda två nu nästa månad.
Hur förändras kärleken genom åren då? Blir den annorlunda eller?
Ja, hur ska jag säga? Det är en ömhet.
Mm.
Ömhet är det. Och ständigt att man tänker på varann. Och till exempel nu det här som att det blev så här att vi fick den här lägenheten, att vi ligger tillsammans och vi har bott förut i en stor lägenhet där. Jag kan ju känna nu, jag känner att han ligger bredvid mig. För fast att han inte gör det.
Fast han inte gör, för att ni har gjort det så under så många år.
Ja, jo, men tror du mig?
Jag tror dig, absolut.
Det är sagt, det är sant. Jag kan plötsligt vakna. Det känns precis som han ligger där. Nu var det ju meningen att vi skulle bo här tillsammans. Men det gick inte. För jag klarade inte av hans sjukdom då. Så jag går upp till honom där 2 gånger om dagen istället då. Men jag kan känna det där när jag ligger och så.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det är så.
Ja.
Och, men sen då när ni... Nu gifte ni er 1954.
Ja.
Hur, vad var det för typ av...
Det var ett stort härligt bondbröllop.
Det var det?
Ja, jättefint bondbröllop.
Var var det någonstans då?
Det var i Mellösa i Flenmo.
Aha.
Eller Flenmo heter gården. Det är min släkt.
Ja.
Gård där. Det var min pappas kusin.
Ja.
Han var en potentat utav högsta sort, va.
Okay.
En sån här kommunalgubbe och väldigt intelligent. Och jag var hans kärleksbarn, va. Eller vad ska jag säga. Han var mycket mån om mig. Och när Dåle ska gifta sig, då ska det bli bröllop på Flenmo. Så vi hade, han arrangerade ett bondbröllop på gården och vi gifte oss i Mellösa kyrka. Jag har kortet där på oss två.
Ja.
Det är när vi var och tittade på kyrkan igen. Vi var ju, vi fotograferade oss för några år sedan framför kyrkporten. Det var med spelmän. Ja, du förstår, jag har ju jättefina med spelmän framför sörmländska... Spelmansförbundet, ja.
Ja.
Därför han var en sån här kommunalpamp, den här farbrunningen.
Så det var ett, du har bra minnen från din bröllopsdag?
Ja, visst har jag.
Ja.
Ja, men jag menar, det är inte underligt att jag lever vidare.
Nej. Och hur var det sen då att bli gift? Vad känner man om skillnad när man går och gifter sig sen? Att man blir mer ett officiellt,
ja, hur då
par.
Menar du?
När blir det mer att man blir hustru och man? Känns det någon skillnad?
Ja, det är klart. Då var man hustru och man.
Ja.
Och vi skrelade man, kära någon.
Gjorde ni det?
Ja, då, och kära någon.
Men är det viktigt att gräla? Eller är det bara till ondå?
Grälade, det är klart. Det tillhör ju livet egentligen.
Ja.
Men det var inga schismer.
Nej.
Och vi fick ju som sagt att 2 pojkar då.
Ja.
Och
hur var det att bli mamma då?
För det är just sånt som egentligen har betydelse, va. Och jag kände mig väldigt mammig. Så där, det var så, jag dillade om att det var kärleksbarn och så där. Jag är sån, förstår du?
Ja.
Ja, och den ena, och de är ju, det är 2 pojkar då. Och vi har det har varit positivt. Och ja, det, just det här med att grela, det, ja, det är klart man har grela.
Men kan på något sätt gräl och kan det leda ett förhållande vidare till och med? Att man, ja, men, lär känna varandra mer eller?
Nej, men jag upplever nog det här med att man har lovat att älska varandra som det heter, va?
Ja.
Och det har inte varit något problem. För det tycker jag nog att vi har gjort, va?
Ja.
Men det är ju min syn, va?
Mm.
Det är min upplevelse.
Det verkar ju som du har en positiv syn på saker. Man, ja. På livet. Och...
Ja, ja, det har jag, jag höll på att säga, jag har papper på. Nej, men det hör jag ofta, förstår du, det här, att du är så positiv. Det kan väl då tyckas nu som jag inte tycker att det är så positivt, utan jag deppar lite grann då, det går fram och tillbaka. Och då har jag mitt sätt att döva den där pessimismen. Att jag går ut och går. Jag går ut varje dag. Och de här nere, nu går hon där igen. Flickan, säger de på skoj. Då, ja. Därför att jag går ut. Och det har min man och jag gjort tillsammans. Och vi har då ofta, som jag sa, återvänt till trekanten, ja, i Gröndal.
Just det.
Och när jag tänker på trekanten, då har jag ett barndomsminne. Att jag åkte skridskor, då hade man såna där skridskor som man spände på med remmar. Det var en skridsko och så var det bruna remmar. Och sen åkte jag skridskor där i trekanten och plurrade någon gång.
Oj, ja, plurrade också.
Ja. Så Gröndal har varit en återkommande
plats. Ja. Men jag tänker när du, nu för tiden då, när du går ut, du berättar att du går ut två gånger om dagen.
Ja.
Vad är det som gör att du vill gå ut?
En gång om dagen.
En gång om dagen, ja. Förlåt. När du går ut då, vad är det, varför känner du ett behov att gå ut och ta en promenad? Varför är det viktigt för dig?
Jag känner att jag behöver det. Jag har alltid gått ute. Jag är inte någon idrottsmänniska på något sätt, på så sätt. Men vi, och det har både min man och jag haft tillsammans då, att vi har... gått ut, va? Så det är ett behov.
Känner du att din kropp mår bra av att röra på sig?
Ja, det känner jag. Ibland kan jag, när jag är deppig här nu, som jag ju är nu då ibland, så kan jag känna att jag orkar inte. Nej, sätt på dig kappan och så sätter jag på mig vinterkappan och så går jag, va?
Ja.
Och sen är det ju det att eftersom vi har ju bott här i Bromsten sen 62,
ja,
då bodde vi i det första hyreshuset här i. Och då var jag ju pedagog, jag hade ju haft mycket arbete bakom mig då. Och det fanns ju ingen barnomsorg här, ingenting utav daghem och sånt där, det fanns inte här då. Och då startade jag... När pojkarna började skolan båda två. Ja, den ena gick i lekskolan, den andra började skolan. Då startade jag ett litet daghem i ett kontorslokal på Fältvägen nere i. Det var bara ett kök och ett studie. Det var jag som startade en daghemsverksamhet här i Bromsten.
Vad spännande.
Då kunde jag ta barn varifrån som helst.
Okej.
Okay. Därför då var det inte...
Det var inte styrt...
Nej då, det var det inte. Så jag var ju då den där tanten, eller den där hon som startade daghemmet.
Ja.
Och jag har ju fotografier för de första barna. De är ju nu vuxna och gamla nästan, ja, de första barnen. När jag startade det här. Sen var jag med om, eftersom jag var förskollärare och jag har varit lärare på förskoleseminariet, så var jag med när vi startade alla daghem i Rinkeby. Aha. Då fanns inte Tensta och Julsta, det fanns inte det.
Nej, just det.
Utan i Rinkeby, det var bara skog. Då gick jag härifrån Bromsten. Och när vi startade de första, och då hade jag föreståndare i tjänsten då på det första daghemmet. Och sen tog man in, det är också ett kuriosum, att man tog in avgifterna från föräldrarna och det stoppade jag i min handväska. Sen gick jag genom skogen ifrån Rinkeby, det var ju ingen bebyggelse där, hit ner till min hem, min bostad här nere, med pengarna i en röd handväska. Ja, men det var så då. Va? Nu kan man ju väl inte gå ut med pengar i en handväska.
Man betalar inte dagisavgiften direkt till, till förskollärare.
Jo, men det var då det första. Och det var de första. Det är ju ett skede i mitt liv, det här med daghemsverksamheten. Och jag var stationerad i Vällingby då. Och sen, det verkar som om jag pratar... Att jag har gjort mycket.
Men det är klart, du är 97 år då. Ja. Det är klart att du har hunnit med
så
mycket.
Var jag då, när jag gick på seminariet till exempel. Det var ju Alva Myrdal startade socialpedagogiska seminariet. Det låg på Kungsholmen. Mm. Då hade jag tjänst på Nybordehemmet. Men när jag var där... Det var då som man gick och betalade skatten direkt till... Jag gick med pengarna till postkontoret och betalade skatten.
Oh.
600 betalade jag.
Ja. Okay.
Då gick jag ner till midsommarkransen och betalade. Nåväl, men då på Nybordehemmet där hade jag en tjänst. Och sen kom det här med kriget. Och då anmälde jag mig till IME och åkte till Otwock i Polen på svenska sjukhuset där. Så där var jag i 3/4 år. Sen när jag kom tillbaka så tyckte jag då att jag behövde ha någon utbildning. Då sökte jag till socialpedagogiska seminariet. Och jag berättar hela livet.
Ja, men det är ju jättetrevligt. Men jag tänkte gå tillbaka lite, för jag är lite nyfiken... kring kärleken.
Ja, men det får du gärna. Det får
för jag tänkte innan du träffade Günther, för du berättade att du såg honom och du fick varma känslor för honom.
Ja.
Hade du träffat andra killar innan?
Ja, det hade jag.
Och dejtat, eller man säger.
Ja.
Hur gjorde man på, hur träffades man på den tiden då? Killar och tjejer.
Ja, fasiken.
Var du på dans? Gick ni på dans? Eller?
Nej, jag har inte varit särskilt dansant. Nej.
Nej,
vad ska jag säga?
Var det via jobb eller via...
Ja, det var nog med jobb. Kanske ibland.
Var du uppvaktad av andra unga män innan du träffade Günther till exempel?
Det kommer jag inte ihåg.
Det gör du säkert.
Det kommer jag inte ihåg. Men jag försöker... Jo, men det är klart att jag på något sätt så har jag väl träffat dem. Och jag menar, jag var ju som alla andra tjejer intresserad av killar. Och
Vem pratade man om till exempel så här sex och kärlek? Pratade man med föräldrar om sånt?
Ja, mamma sa nog någon gång att du ska vara försiktig. Ja, men nej, men det var inte mycket, nej. Det tycker jag inte.
För jag vet att min mamma berättade någon gång att hennes mamma hade så här, passade för killar, de vill bara en sak. Jaha. Men så berättade hon inte vad de ville, så mamma förstod liksom inte vad det var hon menade riktigt.
Nej.
Så ibland kan det bli fel när man försöker förklara. Men
jag kommer inte ihåg.
Nej.
Jag kommer inte ihåg det, förstår du. Och jag kan väl tycka att det är väl konstigt då att inte mamma har pratat något om det. Men det har jag på något vis... Jag kanske har förträngt det.
Ja, kanske.
Jag kanske är så generad så jag har förträngt. Det kan vara det med sig. Jag är psykologiskt lagd. Så jag förstår det här med förträngning.
Ja. Du kan ha förträngt det, men jag tvivlar på det. När tiden går och sådär och ni blir pensionärer till slut. Vad gör ni tillsammans då, du och Günther då? Jag vet att ni går mycket promenader.
Mm, ja, åker till fjällen och åker skidor och sådär till exempel. Jo, vi har haft kontakt på Rönnmarö. Till exempel min syster gifte sig och blev bonde på Rönnmarö. Så där har vi haft sommarviste. Och det har vi fortfarande då, att det är kvar med den yngre släkten som är det. Så dit åkte vi ju då.
Som ett landställe då blev det? Lite,
ja, vi hade då, på den här gården så fanns det då en stuga som det hette. Det var Axelinas stuga. Och då hyrde vi den för 400 kronor i månaden. När vi, och då var vi där med barnen. Så våra barn har uppväxt på land eller på Rönnmarö. Axelinas stuga, det blev sedan Dorles stuga. Jag heter ju Dorle.
Ja, precis. Ja. Men jag menar, Dorle, du har säkert fått frågan någon gång. Men hur kan man bli 97 år?
Ja, det undrar jag med.
Är det så?
Ja,
har du varit sjuk någon gång?
Ja, jag är opererad för någonting med magen. Men det vet jag inte vad det var. Men jag menar, annars har jag inte varit... Nej.
Har du rökt?
Nej.
Druckit?
Nej, inte mycket.
Inte mycket?
Nej. Det är inte... Vi dricker gärna ett glas vin till exempel. Det gör vi.
Är du religiös?
Nej, men jag... Hörde du, jag börjar bli det.
Är det så?
Ja, jag ber aftonbön.
Och det har det kommit på senare tid då?
Ja, det är nu när jag börjar bli gammal.
Varför tror du att du har börjat be aftonbön?
Det är därför att jag känner mig ledsen.
Känner du att den här
ledsen... Nu är jag väldigt ärlig mot dig.
Ja, det uppskattar jag.
Ja, men sånt är livet. Ja. Sånt är livet. Ja. Jag känner mig... Hur ska jag klara mig? Hur ska jag klara mig? Hur ska det gå? Ja, vad gör jag då? Gud som haver barnen kär. Ja, sen kan jag försöka sova. Och jag vet inte om jag är religiös.
Nej.
Men jag vill vara det.
Du vill vara det?
Ja.
Tror du på någon högre makt?
Det här med högre makt, jag tror ju på lite på ödet. Det här med Aberglaubigkeit. Jag känner på mig.
Ja, okej.
Okay. Förstår du vad jag menar?
Jag förstår. Att du kanske...
Och då undrar jag, om jag känner på mig, vad är det som styr det då?
Ja, det menar...
Gud vad allvarligt det här blev.
Ja, men det, jag tycker det kan bli både högt och lågt.
Ja.
För så är väl livet?
Ja, det är det.
Ibland är det allvarligt och det händer tråkiga saker. Och ibland är det väldigt glatt och det händer roliga saker. Ja.
Vad underligt det här var. Men hörde du... Nej, men jag är förvånad.
Vad är du förvånad över?
För det första det här, ditt sätt att ta upp vad som helst. Det är för mig intressant, va?
Ja.
Och jag känner hur jag går på det. Ibland så skulle man ju tänka, akta dig nu så att du inte pratar bredvid mun.
Just det.
Men det känner jag inte att jag bryr mig om nu.
Vad bra. Nej, jag tycker inte att du ska känna det. För det...
Nej, jag gör inte det. Du frågar om allt möjligt. Du frågar om erotik. Du frågar om tro. Och då säger jag spontant att jag skulle vilja tro.
Men finns det, tror du att det kan vara så att man blir lite troende för att man känner att livet är på väg mot sitt slut?
Ja, det är väl inte direkt... Det är väl inte direkt det att jag hoppas att komma till himmelriket eller så. Nej, det är inte så. Utan det är någonting... Det här är så filosofiskt på något sätt.
När men det är ju det. Det är därför...
Det här att jag känner ändå, det måste finnas någonting. Just det här som jag nu på skämt säger, Aberglaubig. Att jag känner på mig. Hur kommer det sig att jag känner på mig? Vad är det som styr det?
Kan det inte bara vara du själv då? Att du känner olika saker? Eller måste det vara någonting annat?
Ja, jag tycker det måste ju vara. På något vis. Men samtidigt så kan jag inte säga att jag är troende på det sätt. Men att... Nej men gud, vad konstigt det här var.
Nej, det tycker jag inte.
Va?
Jag tycker att man... Såna här funderingar tror jag alla människor har.
Det tror du,
ja. Ja, jag tror det.
Ja.
En del är ju väldigt troende och tror på en specifik gud och vet precis vad som kommer hända efter döden och så.
Mm.
Jag funderar såklart också på de här sakerna.
Ja.
Jag har inga givna svar, men vad tror du händer efter att man dör?
Ja, jag vet inte.
Är du rädd för döden?
Nej, det vill jag inte påstå. Men
har du varit rädd för döden?
Ja, jag vet inte. Då när jag var i Warszawa, då blev man ju konfronterad väldigt mycket med det här med Arbeit, Macht, Freiheit till exempel. Jag har varit där och sett det. Man träffade människor. Jag hade på sjukhuset där så hade jag ett barnbarn. En liten flicka som var hittebarn. Som de inte visste vad det. Jag hade så många såna här upplevelser i och med det att jag var där i Warszawa. Va?
Ja.
Utav kriget. Sen då det här med min partner som har varit med om kriget. Han är ju då född i DDR. Det var ju inte DDR men i Forst som det heter.
Östra Tyskland så att säga.
Ja just det, ja just det. Och det är det jag menar att man har blivit konfronterad utav såna här saker.
Men vad skulle du säga då är det viktigaste i livet?
Jag nästan skulle vilja säga mänsklighet. Delaktighet i mänskligheten. Det här att jag är människa lika väl som de på där nere någon annanstans. Och lika väl om det är judar eller bulgarer eller vad det är. Så är det mänskligheten att vi är människor. Det är det som... Är det fel?
Nej, inget är fel tycker jag. Hur tänker du då på bemötandet mellan människor då? När vi kommer från olika håll och kanter och...
Hur...
Du tänker den här mänskligheten, att är det ett sätt att bemöta andra människor?
Ja.
Hur tänker du kring det?
Ja, jag tänker bara att vi är människor. Det är bara det. Och den där omtanken som när jag ser de här tiggarna som sitter utanför till exempel. Så får jag bara en sån där känsla av att vill omfamna. Jag ger inga pengar. Men jag vinkar åt dem.
Just det.
Och det är en som sitter och kastar slängpussar där när jag kommer ner som sitter. Nej, men jag menar det är den här mänskligheten. Och jag kan ju i min litenhet inte göra så mycket.
Nej.
För det här med lidandet i världen. Va? Så det måste jag stänga ute på något sätt. Jag har mitt lidande här att jag... Ja, jag har min partner här nu.
Ja.
Och barna är ju inget orosmoment utan tvärtom. Nej. Det är bara nej.
Men hur känns det? Jag måste fråga, det är kanske en lite känslig fråga. Men när jag tänker på den här värmen som du beskriver när du träffar din blivande man. När du ser honom. Och nu har åren gått här. Det är många, många år sedan. Och nu på något sätt glider ni lite isär på grund av ålderdom. Günther mår dåligt, har flyttat till demensavdelningen här. Hur känns det för dig?
Gör ont.
Det gör ont.
Ja, det gör ont. Det som jag säger, jag ligger ju där inne. Plötsligt kan jag känna att han ligger bredvid. För från början var det meningen att vi skulle bo båda två.
Ja.
Så han låg ju där inne då.
Ja.
Nu blev det så här på grund av att han behövde sjukhusvård gång på gång.
Mm.
Och då gick det ju inte bara att åka fram. Så att på så sätt, men det är som sagt bara den här... Det är den känslan som jag kämpar med nu. Och ibland tycker väl att jag känner mig lite deppig då.
Mm.
Det gör jag.
Mm.
Det gör jag.
Men vad finns det för saker nu då som gör att du känner dig glad? För deppig, det finns...
Ja, vad är det? Det är om jag går ut till exempel. Och sen är det någon ändå som känner igen mig. Nej, men hej och det. Det tycker jag, det är kontakten.
Ja, jag förstår.
Och sen, Ja, gud, himlen minna mig. Så där är jag, vet du. Nej, men mina seminarier som jag gick på seminariet med, den gruppen, den finns fortfarande kvar. Det är en grupp vi har hållit ihop. Vi började med att träffas på Katarina hissen där uppe. Mm. Men numera blir det på Tellins konditori. Men jag menar, den gruppen har ju blivit färre och färre med åren. Va? Mm. Och då, ja men hon kommer nog, hon kommer nog. För jag är den äldsta. Nu var jag den äldsta på seminariet också. Va?
Ah, okay.
Och det är det då. Och nu var jag tvungen att säga att jag kan inte komma nu. Utan jag skrev några rader till det. Henne som håller i det. Och då är det ju det där igen då att ja men då de kommer nog. Precis för att de är då en aning yngre än vad jag är. Jag gick seminariet som en lite äldre va? Inte äldre. Jag var, då hade jag förresten när jag gick på, sen på sommarlovet där. Då var jag uppe i Moskos i Arvidsjaur. Då hade man jordbrukardaghem. Man anordnade daghem bara på sommaren. Oh. För de, när de hade skördetiden.
Just
det. Det kallades för jordbrukardaghem.
Oh.
Så då var jag där uppe. Och då hade Arvidsjaurs kommun skrivit ner till rektorn. Att vi vill att hon ska komma en sommar till.
Ja,
så jag var där uppe två somrar. Och då har jag en bild på en liten lapppojke. Han var lintott var han. Men han stod, jag piss på mig, sa han. Och jag ser honom fram. Det har blivit goda vänner där uppe. Som nu jag fortfarande får brev ifrån.
Ja, vad härligt.
Nej, är det inte konstigt?
Ja. Men du berättade innan vi började spela in så berättade du då att du kan komma ihåg då till exempel, du berättade om din lärarinna väldigt tydligt. Ja. Men att du idag inte kommer ihåg saker i närminnet blir sämre.
Nej, det är borta då. Jag skriver ju lappar. När 17 var det som det skulle vara den där kyrktimmen och sådär. Så närminnet, det flyger bort och jag skriver lappar.
Ja, just det.
Ja, så det är det är så påtagligt va?
Jag förstår.
Men de andra minnena, de finns här någonstans. Tror du mig?
Jag tror dig såklart.
Du gör det?
Jag tror dig. Ja.
För jag tycker nästan det verkar otroligt.
Ja, man kan ju tycka att det verkar ologiskt att det som ligger nära ska försvinna.
Jo, det kan, men så är det ju nu då. Så är det ju nu då.
Finns det någon... Man brukar säga att alla åldrar har sin charm.
Ja.
Håller du med om det?
Jag älskar ju livet, eller har gjort åtminstone. Ja, ungdomsåren hade väl en viss charm. För det var ju då att man är så nyfiken.
Mm.
Man är beredd att prova.
Ja,
jag provade på att åka ut i kriget.
Ja.
Eller efter det där. Och jag provade att gifta mig med en tysk. Det var inte så... Ja, bara det att komma till en sörmländsk bondegård med en tysk.
Just det.
Bara det, förstår du. Det var
exotiskt på den tiden.
Ja, nej, men det kan vara känsligt också. Oh. En del tyckte ju att tyskar...
Nej, efter kriget var de inte så populära.
Ja, så det måste jag säga. Det har jag då varit medveten om. Oh. Att just det här att det, och så kommer du här plötsligt och säger att du har
en tysk mamma.
Ja.
Ja, det är intressant.
Det var
nu är det, idag är det den 13 april.
Ja.
Och det är ett fantastiskt solsken ute.
Ja.
Hur är det med vårkänslorna då eller? Hur är det med dem?
Jo, men jag tycker nog att det är vår, så är det härligt.
Det är det.
Jo, men det tycker jag, ja. Och det här att gå och titta på björkarna till exempel. För jag har en björk där jag brukar knipsa en gren och sätta in för att se när. För jag går och väntar på att björkarna ska... Jo, men våren är det. Den påverkar. Det gör det.
Då känns det att det är någonting som är på väg att slå ut och vi är på väg mot lite varmare tider. Har du någon favoritårstid?
Ja. Vad sa du?
Har du någon favoritårstid?
Jag vet inte. Jag tycker väl egentligen att våren är det som man går och längtar efter. Det gör man ju.
Ja, nu är det vår och snart blir det sommar.
Ja, det är det. Ja. Stänger du av nu?
Ja, jag tänkte vi skulle börja runda av. Vi har pratat över en timme.
Oj, jag kärar någon.
Och jag måste säga stort tack till dig, Dorle, att jag har fått komma och prata. Det har varit jätteintressant. Och vi har pratat om både det ena och det andra,
ja,
faktiskt.
Ja, det har vi gjort, ja.
Och det som är så roligt med de här samtalen är att man vet ju aldrig var det tar vägen.
Nej.
Och det är lite som när man går på livets stig, att man vet ju inte riktigt var man ska någonstans.
Nej, just det, man vet inte. Och det är tur det.
Och det är väl tur det.
Det är tur det. Nej, men det var... Hörde du, ja, jag måste säga att jag är förvånad, jag beundrar hur du leder samtalet.
Ja, vad trevligt.
Är det svårt att göra det?
Jag vet inte, jag bara gör det.
Ja, du gör, ja, jo, men det är, du säger så här, det, jag bara gör det. Det håller jag med om, det är så, det bara görs, jag gör så.
Ja.
Ja, och det är det jag tror också, det här att man kanske... inte har klart för sig hur lätt det är.
Nej, och det är någonting jag tycker ju om, och jag tycker ju om den här.
Jag förstår det.
Och jag är lite nyfiken
det,
också.
Det märker jag, för jag är pedagog.
Ja.
Jag har undervisat på förskoleseminariet. Jag har undervisat, jag har hållit på med barnomsorg hela. Så jag menar att just det där psykologiska tentaklerna.
Ja, just det.
De är man lite född med, va?
Just det. Ja, kanske. Och jag är intresserad. Jag gör så att jag säger tack till dig en gång till, så jag har en fin avslutning.
Ja, tack snälla du. Det var lättare än vad jag trodde, för jag gick och tänkte var bara det inte blir tokigt.
Men det blev inte alls tokigt.
Nej, det blev inte tokigt, hörru.
Tack så jättemycket, Dorle, och ha en fortsatt fantastisk dag.
Tack snälla rara du, hörru.
The softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.